God dag, god dag.
Välkomna till Hönspodden.
God morgon eller vad
god middag eller
ja, god morgon, god middag, god kväll.
Japp, det är ja. Det vi brukar köra.
Välkomna som sagt till Hönspodden. Det är jag som är Per
och det är jag som är Helena.
Idag sitter vi ute i rummet.
Det gör vi. Med jacka på.
Ja, precis. Gasolkaminen la av, så det, men det börjar komma igång lite värme nu. Ja. Det är vår i luften, men det är inte riktigt vår i tempen.
Nej, inte riktigt än. Så här, när solen kommer fram, lite mysigt. Det är inte bara snö ute i trädgården. Det finns annan litet grässtrå mellan leran.
Ja, lite
så hönsen hittar.
Brunt gräs.
Japp.
Ja. Gul snö finns inte så mycket kvar längre.
Nej, det finns det inte.
Nej. Ja. Vad heter det? Vad ska vi prata om idag då?
Idag ska vi prata om en skånsk hundsras. Ja. Skånsk blommehöna.
Jaha, bland annat.
Bland annat. Och det är en av våra svenska lantraser.
Sen har vi fått in, inte en lyssnarfråga, för hon som jag pratar med har ingen aning om att vi finns. Men vi har ju en annan liten fråga som vi ska ta upp på slutet om ILT.
Mm.
Och ja, som sagt, vi sitter i utrymmet och det, vi har ju en låda bakom mig med lite julsaker i. Vet du varför?
Nej.
Julen varar en till påska.
Ja, det är tur att du har lite, ja, det är tur att du har lite påskpynt här framme på bordet också. Ja. Ja.
Nej, men jag sa det, Tarja, vi skojar om det i helgen här, så sa vi det. Ja, men vi måste ställa undan julpyntet. Ja, det mår ju bra här. Det mår ju inte dåligt här. Det är ingen som är i utrymmet, så det var ju skitsamma.
Ja.
Så kan det vara.
Det har jag faktiskt inte ens tänkt på.
Du vet alla lyssnarna om det också.
Ja, precis.
Ja. Så är det. Men du, då vet vi. Vi ska prata om, vi har med oss en expert på blomhöns som
Jajamän.
Vi får höra alldeles strax. Ja, blomhöns, och då ska vi hoppa rakt i grytan, höll jag på att säga.
Eller? Ja, det gör vi.
Vi hoppar rakt i grytan och anropar Jan. Hallå.
Ja, hej.
Så sitter, vi brukar säga i kulisserna, men det stämmer ju inte riktigt. Man sitter i mute-rummet.
Ja.
Ja, nej, jag sitter för kallt här, så att jag sitter inne.
Ja, ja, precis. Det lät klokt.
Ja. Ja, men du, berätta lite mer. Jan, vad heter du mer än Jan?
Jan Parén. Bor i Sjöbo. Ganska, ja, mitt i Skåne.
Mm.
På en liten gård. Och, ja, höns och gäss och lite hundar.
Mm.
Ja. Lite hundar, det lät som att det var mer än en.
Ja, två hundar.
Okej.
Okay.
Då har du ett par hundar. Här man brukar säga, man har en hund, man har ett par hundar och man har några hundar. Då har man en, två eller tre till fem.
Ja, och så är det kanske. Ja, ja, men jag har två hundar. Så.
Ja.
Det blir, ibland känns det som att det är fler, men det är två hundar.
Vad är för ras du har på hundarna?
Det är en springer spaniel, engelsk springer spaniel. Och sen är det en korsning på vaktel och kailisk björnhund.
Mm. Ja, okay.
Har de till jakt?
Ja, jakthundar, ja.
Ja. Jag tänker mig.
Trevligt. Men ja, du sa att du har höns och sen lite, var det gäst du sa?
Ja, just det. Mm. Det är ju då, ja, skånska blommahöns och sen har jag även skånegäss.
Mm. Mm.
Men hur kom det sig, hur började ditt hönsintresse då? Och hur länge har du hållit på, hur började det?
Ja, det började egentligen 1988, vi flyttade då till Sjöbo. Så det är en liten gård utanför samhället. Och då fick vi höns i inflyttningsprocent.
Mm.
Men det var någon dvärghöns, men det väckte ändå ett intresse. Och sen läste jag en artikel i tidningen om skånsk blommahöna.
Mm.
Och kontaktade då han som var med i artikeln och året därpå, 89, så fick jag köpa kycklingar.
Ja. Men vad var det som triggade dig i den artikeln då? Som gjorde att du tyckte att rasen lät intressant?
Det var just det att det var en lantras och att den var ju från Skåne då, ganska nära där vi bor. Och ja, tyckte att det verkar vara bra höns. Alltså, de är ju, ja, naturliga, motståndskraftiga, lagom när det gäller ägg och kött och så vidare. Så att,
mm.
Ja, så ser de ju trevliga ut. Ja, det är ju.
Ja, men verkligen. Absolut. Och det är sedan början på 90-talet, kan jag tänka mig.
Ja, 89 skaffade jag mina första.
Ja,
okej. Okay. Sen dess har jag haft. Så att det, är ju, ja.
Det är några år då.
35 år.
Ja.
Men har du haft andra raser också, eller har du bara haft blommor?
ett tag i början hade jag favoralen också.
Mm.
Men det var något år. Men sen efter det så var det enbart för att blomma höns.
Mm. Mm. Hur stor grupp har du som hemma på gården?
Ja, 20-25 stycken.
Mm.
Mm.
Skulle du säga, är det en bra liksom, storlek tycker du på grupp för att kunna behålla, som säger, behålla underlaget också och kunna förnya?
Ja, det är det ju. Man behöver inte så många, jag skulle säga 10-12 stycken är väl säga.
För husbehov?
För husbehov, ja. Så.
Mm. Mm.
Jag har dem i två grupper så att det blir liksom att de är typ 10-15 i varje grupp.
Mm. Mm. Precis, och vi nämnde ju att det är en av de svenska lantrashönsen. Vad är det som utmärker de svenska lantraserna?
Ja, det är ju att de är lokalt anpassade.
Mm.
Och att de har funnits så länge man sa, utan inblandning av nya hönsraser som kom in mycket i början på 1900-talet när man såg mer på produktion och ökade avkastningen på hönsen.
Mm.
Men som tur var så var det en del som behöll sina gamla höns och fortsatte med dem.
Mm.
Mm. Så att, och då blommahönan är ju den största lantrasen.
Mm.
Och är ju då från mellersta Skåne kan man säga.
Mm.
Mellan Lund och Genarp är där man hittar dem.
Mm. När ungefär gjorde man det, vet du?
Det var på 70-talet. Håkan Hallander, han hittade lite höns som han hämtade hem och hade ju sin egen hönsgård ett antal år innan han upptäckte att det faktiskt var blommehön som han hade hemma själv på gården.
Mm. Mm.
Och sen så i mitten på 80-talet var det egentligen man liksom på allvar började att inse att detta var någonting man skulle ta tillvara på.
Mm.
Mm.
Ja, precis. Nej, och jag tänker att vi känner ju till liksom att det finns ju lantraser inom olika arter av djur. Det finns får och det finns kor och
ja precis.
Allt möjligt. Alla möjliga olika djur. Men
det finns ju lantbrukare med sig.
Ja, bra det. Ja. Och vi bara ska nämna de här skånegässen lite snabbt också då, innan vi går in och fördjupar oss i hönsen. Så jag tänker Skåne, det låter ju då som att du har snöt in på det som finns i Skåne.
Ja, lite så, men det är väl just att de fanns lokalt här omkring. Det gjorde ju att jag fick ett intresse att försöka och vara med och hjälpa till att bevara dem. Och, idag är det inte så många som har gäst tyvärr. Men,
nej, precis. Men är det det som har varit någon drivkraft för dig då? Bevara raserna så att säga?
Ja, det är det. Mm. Jag tycker det är intressant. Och,
Så att, men har det, är du någon genbank för blom eller hur funkar det hos er? Har ni...
Ja, jag är ju då genbanksansvarig för skånsk blommahöna.
Mm.
Och att det är länge jag blev det 1999, så det är ju 25 år nu jag har varit genbanksansvarig.
Mm.
Så att i Svenska Lantbruksklubben så finns det då en registerfunktion.
Mm.
Där man då har med genbanken för de olika raserna.
Mm.
Och blommahundan sedan då cirka 80 besättningar just nu.
Mm.
Mm. Och hur ser man, är det liksom en, ska säga, är det en livskraftig stam? Alltså finns det ett tillräckligt underlag och sådär? Och det ser ljust ut liksom.
Ja, det har varit med, det har legat runt 100 besättningar. Nu har det sjunkit lite de sista åren.
Mm.
Vi har infört lite nya regler när det gäller maskinkläckning av blommehöns och det gör att det är lite svårare att hitta höns eller kycklingar.
Okej. Okay. Har ni liksom förbjudit det eller tagit bort det från?
Jag har i princip förbjudit det, men dock så kan man få dispens för maskinkläckning.
Mm. Mm.
Men då, anledningen är att det har varit dålig ruvlust hos blommöns.
Mm.
Mm.
Och för att stärka det så har vi tagit beslut då att det är enbart naturlig ruvning som gäller.
Mm.
Och det har ju faktiskt ökat ruvprocenten ganska bra de sista åren.
Mm. Ja, men då funkar det liksom, den åtgärden funkar ju tydligen då.
Ja, det gör det. Helt klart.
Mm.
Men då betyder det egentligen att det finns 80 besättningar som är registrerade. Sen har du någon koll på hur mycket blommehöns det finns utöver de besättningarna då?
Nej, det finns, i de här besättningarna finns 850 höns.
Ja.
Mm.
Det finns det jättemånga blommehöns i Sverige som inte är registrerade.
Mm.
Och givetvis finns det ju korsningar och så vidare också. Men,
mm.
men det finns många blommehöns.
Mm. Ja, men det är ändå liksom, jag tänker att det gynnar ändå rasen att man har lite koll, att man har en bra stam där det finns ett underlag.
Ja, det är det som är det viktiga med en genbank, är att man bibehåller generna där.
Mm.
Och sen kan man ju alltid ta djur därifrån och använda utanför genbanken, men inte på andra hållet att man tar in djur utifrån så att säga.
Nej, precis. Vad är det annars som utmärker just blommehönan? Om vi börjar med att titta på lite historiken. Du började ju berätta lite grann att det har funnits på gårdar mellersta Skåne. Så är det något mer du kan lägga till liksom, om historien för
ja, det är ju typen hönor man hade i mellersta Skåne, södra Skåne, lite större hönor. Sen i norra Skåne finns ju Åsbohönan som är betydligt mindre och lättare.
Mm.
Men då i mellersta Skåne så var det ju relativt rikligt med både foder och mat till hönsen.
Mm.
Och det har gjort att man har ju fått en större ras då, blommahönan.
Mm.
Och sen då man hittar, de kommer ju från tre besättningar. Egentligen två om man går lite bakåt, men man brukar säga att man har tre founder stammar då. Och det är där de härstammar ifrån.
Mm.
När var det? Vad har man daterat det till då?
Ja, det är på 60-talet de här tre founderstammarna fanns.
Ja.
Och sen lyckades man då få ägg och kycklingar därifrån på 70-talet.
Mm. Ja, så det har ändå varit liksom ett arbete att så att säga sprida eller bygga upp eller rasen sen dess.
Ja, egentligen först förstå att den fanns och sen ta tillvara på den och sprida kunskapen om att den finns och skapa intresse.
Mm. Mm.
Men exteriört då, vad är det som är utmärkande med just blommehönan?
Mm.
Ja, det är väl som namnet säger då, att de är blommiga som man säger på skånska, att de är fläckiga.
Mm.
Jag tänker bara kropps liksom så här, siluettbild om man pratar om det. Hur ser de ut? Vad som är vad kallar man för karaktäristiskt för en blommehöna, förutom teckningen då?
Ja, de är lite, man säger, tyngre i kroppstypen, lite runda.
Mm.
Sen kan de ha olika färger. Vanligast är väl svart med vita blommor. Men de kan även vara bruna och svarta med vita blommor. Och så att, det finns många färger så att säga. Och det har väl också gjort att intresset har varit stort för blommehönorna, för att de har så olika mycket färger.
Mm. Mm, mm. Ja, de är ju väldigt uppseendeväckande, eller vad heter det? Ja.
Mm. I ögonfallande,
precis.
Ja.
För jag har någon kompis pappa som har ett helt gäng blommehöns och sådär. Och en sak som jag har förstått är att vissa har hetta och andra inte. Att, ja, de kan ha vilket som. Mm.
Ja, det kan de ha. Vi brukar försöka att inte ha för mycket hetta, för att de blir större och större.
Mm.
Och till sist så är det ju som ett handikapp. Det är det, så ser de sämre och rovfåglar och sånt där.
Mm. Mm.
Och även så blir de blöta i tofsen då när de dricker vatten.
Mm. Ja. Ja, precis. Och då, de ska helst vara liksom lite härdiga då i vårt klimat helt enkelt.
Ja, i och med att det är en lanthushöna så ska de ju liksom vara anpassade för. Mm. Och då har man ju liksom alltid sett. Det är ju till exempel ibland så kan det komma nästan helt vita individer.
Mm.
Och då visste man ju för att ofta så tog jag höken en bit höna.
Ja, precis.
Så då tog man ju undan dem innan de slaktade och istället för att höken skulle ta dem.
Ja, precis. Och därigenom har det liksom blivit ett, ska säga, naturligt urval på de här som är blommiga och inte så ljusa.
Ja, det är nog mycket kamouflage, att de syns när de springer in i buskar.
Ja, för mig så, det jag tänker på, när jag tänkte blommor, jag tänkte brun med vita, det var nog den färgen som kom först till mig faktiskt. Och det kan jag tänka måste vara bra, riktigt bra kamouflage att ha den typen av jord, lite mer jordfärg.
Ja.
Ungefär, alltså om det är lite större rund höna, vet man ungefär på vad ligger vikten på? På ett ungefär.
En höna ligger 2,5 till knappt 3 kilo. Ja, 2,5 till 2,8 och sånt. Och tuppen ligger mellan 3-3,5.
Ja, för då kan man, som de som lyssnar på sig en liten uppfattning om vilken storlek det är. Så här,
det är en ganska, det är en ganska rejäl rast om andra ord.
Ja, det är det.
Och tupparna har ju alltså flotta stjärtfjädrar och liksom ja, en riktig klassisk tupp om jag får säga så.
Ja, det kan man göra. Men ju, vad sa du, var det ju säkert för också att såg man en vacker tupp eller en fin tupp någonstans så köpte man gärna den och tog hem igen, för att det var ju en prydnad på gården och en fin tupp.
Ja.
Sen skulle de givetvis göra sina sysslor också och skydda hönsen och leta mat och så vidare till hönsen. Men att ha en vacker tupp, det var ju lite status.
Ja, det kan jag tänka mig.
För tittar man på rasen som så ser ju tuppen har ju lite en annan täckning än hönorna. På bröstet har ju spättningen, men, eller den här fläckigheten, men de är ju lite andra på rygg och...
Ja, de har ju... Det blir ju lite annan, men på kycklingarna ser likadana ut. Så att det är ju när de blir fäller ut som tuppar som de får lite annan typ av täckning. Men grunden är ju detsamma, att de är blommiga på bröstet. Och,
men de är inte könsvisande då, på det viset?
Nej.
Utan det är när de som sagt blir vuxna som man ser skillnaden störst.
Ja, och jag brukar när han... 7-8 veckor så kan man ganska säkert gissa, men det är alltid någon som luras.
Ja, det brukar vara det.
Ja, det känner man igen. Ja. Det här med ägg då, vad värper de? Ungefär storlek, hur ser äggen ut, färg, sånt, allt sånt?
Ja, färgen varierar lite grann ifrån benbit till lite mer ljusbrunt. Så det kan variera lite. Och äggvikten ligger på 57-58 gram och sånt i snitt.
Ja, men det är rätt
så
stora ägg.
Man säger, ja, det är typ normalt stora ägg.
Ser jag som hade berghunds. Ja.
Nej, men det är ju man säger, det är ju bra ägg så att säga i storlek.
I och med att man då vill att de ska ruva för att behålla den naturliga delen. Hur är det liksom med äggmängden ungefär per år då? Finns det något snitt man har kikat på?
Ja, vi har ju statistik och så. Då ligger det runt 150 ägg. Fast det har gått ner nu de sista åren. Det är säkert mycket beroende på att truvningen har ökat.
Ja, precis. Det brukar ju kunna ha ett samband.
Ja, för då är det ju de ruvar 3 veckor och sen så går de i kycklingar ett antal veckor. Och under den tiden så blir det inga ägg.
Nej, precis. Nej, så det kan ju vara nästan 3 månader beroende på hur länge de vill hålla sina kycklingar då. Om man tänker sig att de har dem 8 veckor då. Ja.
Men det ligger på runt 20% i ruv nu, så att jag tror det är ganska bra, eller om man säger. För att man vill ju inte ha 100% övning, för att då får du inga ägg.
Nej, precis.
Nej, precis.
Det är ju som silke ungefär, de bara ruvar ibland. Ja. Vissa av dem.
Ja, ja. Ja men precis.
Så om du har 5 hönor och 1 ruvar så är det idealet.
Ja, ja precis. Då. Några så, man får några ägg och så några kycklingar. Det är perfekt.
Ja. Mm. Ja.
Hur är de i jag tänker köttmängden, i och med att de är lite större och lite känns som att de är lite rundare i kroppen och sådär, och har en bra vikt, så tänker jag att det är mer av en kombinationsras, alltså att man vill ha både lite ägg och bra kött.
Mm, ja, precis. Nej, de är ganska bra som slaktdjur så att säga.
Mm. Och jag tänker att det är också sånt som har varit viktigt förut, innan man liksom har börjat mer, ska säga, specialisera och tagit in ja, olika värpraser. Tänk på
längdhorn och längdhorn. Ja, detta var ju hönan så att säga innan värpraser och köttraser kom.
Mm.
Så hade man ju en allround höna som krävde mindre foder och var skaplig både på ägg och på kött.
Mm. Ja, men precis.
Men hur är de på typ de här som man brukar uppskatta det här med fodersök och det och hålla sig liksom självgående? Är de duktiga?
Ja, det är de.
Mm.
Ja, det man märker väldigt skillnad under på blivå att det går mycket mindre foder.
Ja. Ja,
så de är väldigt energiska på att hitta både grönt och ja, insekter och allt för dem.
Mm.
Ute, va? Så att de är väldigt duktiga på fodersök.
Mm. Ja, och det tänker jag också är sånt som man har valt som en bra vad heter det?
Ja. Ett urval.
Ja, precis. Mm. Ja. Just, ja. Men
det var ju ingen som ville ha en höna som satt inne hela dagen.
Nej, bara moffa i sig. Nej,
precis.
Nej, precis. Nej. Hur är de med sättet att ha att göra med och sådär då?
Ja, de är väl medel. Det är ju ingen lugn höna om man jämför nu med vissa sådana här. Utan de är ganska så livliga, men inte jättelivliga. Men...
Nej. Lite lagom sådär alltså.
Ja, så att säga. Vill gärna ha lugn och ro. Just man tänker nu på ruvningen och sånt, så vill de gärna själv hitta undanskymda ställe och gömma sina ägg.
Mm. Ja, precis.
Så det är inte helt ovanligt att där kommer en höna med kycklingar som har huvudet någonstans som man inte vet.
Nej.
Nej, precis. Det är ju klassiskt tycker jag. Om man har dem går lösa mycket så kan det ju lätt bli så att de lägger undan äggen och så försvinner de ett tag.
Ja.
Mm. Ja, men precis. Men är det något så här, man brukar ju oftast, folk brukar fråga om hur det är tupparna i rasen och så där, för att vissa raser har ju rykte om sig att ha lite elaka tuppar och andra har snälla tuppar. Men kan man säga något om det på ras? För jag tänker nu tar vi upp sådana frågor som ja, så jag vet att folk brukar fundera på. När man ska välja
normalt så är det ju bra tuppar. Sen finns det ju säkert att det kommer någon som är dålig. Eller, ja. Men normalt så är tupparna bra.
Mm.
Inga problem med barn eller annat. Utan...
Nej. Nej, och de är bra på att liksom, jag tänker med rovdjur, hör de till de här mer uppmärksamma raserna som har bra koll på läget?
Ja, absolut. Och det är ju återigen, det är ju det här urvalet. Som man ser ju om det kommer en duvhöken och sånt, då är det tomt på gårdsplanen och så är alla under buskar.
Mm. Ja, precis. Och det är det man önskar när man har dem gårlösa såklart.
Ja.
Att de ska ha bra koll, tänker jag.
Så att ja, det är en hund med bra fodersök, bra skyddsinstinkter och väldigt duktiga på att ta hand om sina kycklingar.
Ja, ja, det är ju också en fördel man nu ändå, som när de väl ruvar fram dem.
Mm.
Så här, tänker jag att det är en viktig del. Och att de att kycklingarna funkar liksom i flocken sen, tänker jag.
Ja, precis.
Att hela flocken är bra med kycklingar.
Mm.
Mm. Är det något annat så här, om någon vill skaffa och bli nyfiken på rasen. Vad har de för nackdelar, om vi börjar med det och sen tar vi fördelar? Vad skulle du säga? Har de någon nackdel?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Problemet nu är ju att få tag i.
Hur menar du då?
Tyvärr så vill ju de flesta skaffa höns nu på våren.
Ja.
Mm.
Och då finns det ju inga vuxna höns att köpa.
Nej.
Nej, och där har jag lite, blir jag lite nyfiken på hur ni resonerar inom lanthönsklubben där med just med det där med att kläcka vilken tid på året. För ska man följa djurens naturliga rytm så är det ju på våren man de förökar så att säga. Men har ni, ja. Har ni några liksom inte, ja, men rekommendationer kan man väl använda som uttryck där. Har ni några rekommendationer för det inom eran sfär?
Ja, det är ju att följa naturens.
Ja.
Mm. Så det är ju nu de ska börja lägga sig helst och kanske kläcka här fram i april, maj.
Mm.
Ja.
Ja, precis. Och det har vi ju pratat om tidigare i podden också, att det är ju en gynnsam period ur tillväxtsynpunkt för kycklingarna, alltså att med utevistelse, med D-vitamin, alltså sol, ja.
Ljustimmar.
Ljuset och fodret, ja.
Ja, men, så, ja, men det var ju intressant också då, för då blir det ju, då har man ju, då får man egentligen kläcka på och sälja och köpa djur på hösten. Det har vi pratar mycket om det i vår förening. När vi började med föreningen så hade vi ju hönsbytardagar på hösten.
Mm.
Och sen nu så har man plötsligt börjat med hönsmarknader på våren. Och det betyder att man måste antingen köpa små kycklingar som man inte vet vad det är, eller så får man liksom kläcka hela vintern och få risken att få svaga djur. Eller hur ser du på det, Jan?
Ja, vi kläcker ju inte en maskin, så att...
Nej, precis.
Och det är ju ingen höna som lägger sig ruva mitt i vintern.
Nej.
Nej, utan silk. Nej, det var taskigt.
Ja, precis.
Per har silken.
Ja, jag tar inte illa upp för det.
Nej.
Det är silkesönsen som blir kränkta.
Ja.
Ja, nej, men precis.
Det är, jag ser det mer som en informationsfråga. Att kunskap, att man så många idag, de tänker inte på detta eller förstår att det är på hösten så att säga, det finns överskott. Det är då man köper sina höns eller ungdjur.
Ja, för vi i vår förening, vi brukar ju ha en marknad i augusti, ja. Slutet på augusti. För då har ju vi liksom hunnit sortera lite bland våra djur också, för om man inte kan behålla alla.
Nej, precis. Ofta har man ju för många då och behöver sälja, eller så får man ju slakta och...
Och då vill man
de djur man har haft över vintern, de vill man ju inte sälja i april, för att
nej.
Det är då de börjar producera och
ja, precis.
Då är de dyra om man ska sälja dem då.
Ja.
Ja.
Så att, alltså det är mycket just den här kunskapen att förstå. Att man kan inte bara gå ner och teka och köpa tio hönor till upp, utan
Nej, jag upplever att det är lite grann så ibland. Man får frågor på det sättet, som att folk tror att man trycker på en knapp och så växer upp en höna ur en kruka. Liksom. Så man, folk slänger ut någon som har hönor att sälja. Alltså,
och jag får ofta den här frågan. Eller liksom att jag tänker skaffa höns, jag skulle vilja ha 10 hönor till upp. Finns det att köpa? Då vill jag säga, nej, så det gör det inte. Man får börja med kanske 2-3 hönor en tupp. Och sen så kan man då själv successivt utöka sin flock.
Och det
är liksom att jag vill ha 10 på en gång.
Ja, konsumtionssamhället.
Ja. Nej, och jag försöker liksom, eller vi i podden brukar ju ofta prata om att det är ganska praktiskt ur flera synvinklar, liksom att det här att man just förnyar sin flock vart efter. Dels att man kan få ägg under en större del av året, om man tänker att äggen är viktiga, att man vill ha ägg. Och att de är i olika åldrar, hönsen också.
Så tänker
vi i alla fall.
Absolut.
Ja, och liksom, vi ser upp det är ju det här bevarande arbetet. Och det är ju att man säger egentligen att ens flock lever vidare. Men även att man kan sälja lite överskott så att fler kan starta upp.
Ja, men absolut.
Men det är ingen mening att ha en genbanksbesättning i 10 år utan att få en kyckling.
Nej, det känns ju inte som att det ger så mycket.
Nej, men om man då har plats för 10 höns och så köper man alla 10 på en gång, då har man ju så att säga fyllt kvoten direkt och då har man ingen föryngring eller förnyelse. Så det är väl det som är som vi brukar tipsa om när vi gör. Vi brukar göra något sånt avsnitt varje år där vi pratar om just det här med hur startar man upp sin flock och vad ska man tänka på när man kläcker fram och köper djur och hit och dit. Liksom. Så att
Men som tur är, höll jag på att säga, så brukar de flesta brukar säga att ja, men jag vill ha 5 hönor runt upp. Och då skrattar man och säger, haha, 5, det tror du bara. Ja. Och då blir det förhoppningsvis den här naturliga förnyelsen av flocken.
Ja.
Men hur gör man så för att komma i kontakt med er? Har ni någon Facebookgrupp som man kan, just för blommehönan, har ni några speciella rasgrupper där?
Ja, det finns flera Facebookgrupper. Ja.
Mm.
Men det vi brukar säga att det är man går in på vissa gamla moder, så att det är en hemsida.
Mm.
kackel.se. Och där finns då kontaktuppgifter till de alla olika lantraserna.
Mm. Och det tänker jag, det finns ju mycket bra information där tycker jag också. Aha, och bilder och sådär.
Mm.
Ja.
Så att det, liksom information om vad en genbank är och så vidare.
Ja, precis. Liksom principen runt genbank och genbanksbesättningarna. Och...
Men då tar jag den sista, det här frågan om som Helena började på där med nackdelar, så tänkte jag så här, just det där med fördelarna, vad är det som ser du som den bästa egenskapen som blommehönan har?
Ja, det är ju att det är en livskraftig höna och som vi sa tidigare, bra fodersök. Och börjar bli ganska bra på ruvningen också.
Mm.
Och när de väl har ruvat så är de duktiga föräldrar.
Ja, det är också en viktig egenskap, tänker jag.
Och ja, bra storlek på äggen och relativt många ägg. Och så bra slaktkroppar då som...
Allt är bra.
Det var som jag skrev, så här, världens bästa ras. Det är alltid världens bästa ras som är ras-special. Det är ganska kul.
Ja.
Det tyder på att de som vi får tag på är verkligen passionerade i sina raser. Det är ju nog så viktigt för att föra allting vidare.
Ja, och det brukar vara roligt att det brukar bli lite, alltså, komma lite följdfrågor och folk blir nyfikna när vi har haft våra ras-specialer.
Mm.
Så det hoppas vi att fler ska bli intresserade av blommor också.
Ja.
För det känns ju som att det är en trevlig ras. Och som sagt, de jag har träffat själv har varit väldigt trevliga och vackra.
Det är ju en lämplig ras att ha som en hushållsflock eller till husbehov och få lite ägg. De är bra.
Ja, nej, men det låter ju toppen.
Yes, men du... Tack så mycket, Jan, för att vi fick störa dig. Hade du några fler frågor, Helena?
Nej, nu tror jag att vi var klara med min lilla lista här.
Ja. Så, ja, men vi tackar dig. Häng kvar så snackar vi av lite grann.
Så, ja, precis. Bra. Yes. Tack så mycket.
Då kan vi allt om blommehöns.
Ja, spännande. Det här är vackra höns. Jag hoppas att ni går in på våra sociala medier på Facebook och Instagram där vi heter Hönspodden och tittar på bilder och reels och sådär.
Det vore kul om alla som lyssnar på det här nu går in på typ Instagram och gillar inlägget om det här avsnittet. Så får vi se hur många som hör och agerar.
Ja, om skånska blommor.
Nej, men jag tänker så vi får något så här.
Ja.
Ja, jag vet inte. Spela roll.
Du vill ha en mätning.
Ja, precis. Om man skulle få... Nej, jag skojar bara.
Ja.
Ja, men absolut. Jag tycker det är kul. Ras-specialerna börjar växa på mig.
Ja. Jag tycker att det är jättespännande och roligt att höra om olika raser.
Ja, och jag gör det ju för att jag vet att våra lyssnare tycker att det är väldigt intressant.
Ja.
Så då får man ju lov att tycka själv att då måste man ju någonstans tycka att det är lite intressant eftersom man vill ändå att man ska framstå som att man inte... Jo, men så här, vi satt och pratade vid fikabordet nu också.
Ja.
Om lite så här teknikaliteter med honom. Så jag har ingen koll på det där.
Ja, nej.
Nej, men det är ju, men fråga mig om kakel, vad som helst.
Ja, absolut. Fråga inte mig om kakel.
Nej, precis. Och, nej, ja. Så absolut att det är kul med... Ja, men framförallt med... Vad ska man säga? Vad är det som är intressant? Passionen för djuret. Och man hör de här experterna som verkligen kan sina raser, det är det som är roligt. Ja. Det är det som triggar mig.
Ja.
Faktiskt.
Och sen, men det är ju alla de här olika berättelserna, alltså de personliga berättelserna kring hur man blev med höns till exempel.
Mm.
Och hur det har utvecklat sig och sen alltså, ja, men ofta kärleken till sin ras.
Ja. Och det är kul, det är ingen hittills på Rasspecialen som har sagt att det är en skitras.
Nej, märkligt. Skitrasen behåller man inte.
Nej, jag förstår inte. Han Faverol kanske, vi skulle fråga honom om Faverollen.
Ja, som han bara hade ett år.
Ja, precis.
Ja.
Varför han inte behöll Faverol.
Ja. Ja, precis.
Men det är också slående det här med tupp och höna, hur olika de ser ut.
Mm.
Faktiskt.
Ja.
Det tyckte jag var lite kul.
Mm.
Men att de ändå inte är könsvisande också.
Mm. Ja. Nej, precis. Nej, men det ser man nog säkert sen. Men alltså, när de blir utfjädrade.
Ja, men sen, vid kläck tänkte jag.
Ja, jo, ja, absolut. Nej, men det är fina höns. Och liksom de har den här ståtliga, och tupparna ser ut som riktiga tuppar.
Ja. Snart tar vi lyssnarfrågan.
Yes.
Och det är också en sån här sak, lyssnarfrågan idag, är också en sån här sak som föranleds av att vi kommer bli tvungna att åka till Norrköping på ett eller annat sätt.
Mm.
Jag blev uppringd av en, nu inga namn och inga att säga, men av en dam utanför Norrköping som frågade om vi hade silkestupp att sälja.
Mm.
För hon hade blivit av med sin enda silkestupp till en katt som jagade iväg den så att den bröt benet.
Nej.
Tuppen. Och då visade det sig att hon har... Och jag måste ta reda på i detalj om det, hur liksom, men hon har bott på samma gård i 40 år och haft sina silkesöns i 40 år.
Det är häftigt.
Så vi lär ju åka dit.
Då lär det vara en favoritras.
Ja, lite så. Hon, som jag fattas hade hon bara silke.
Ja.
Så, men, och det föranleds ju varför hon ringde då, frågan om vi hade någon tupp att sälja. Och vi har ju ganska mycket tuppar att sälja.
Mm.
Om vi vill. Och det vill vi just nu.
Mm.
Men vi kör ju vaccinering mot ILT.
Ja.
Och då var det som var frågan att om man nu har vaccinerat mot ILT, hur farligt är det att sälja en sån tupp, eller ta ett sånt djur, bortsett från om det skulle vara från oss eller någon annan då, om man skulle ta ett ILT-vaccinerat djur och sätta ihop i en besättning som inte är vaccinerade mot ILT.
Mm. Precis.
Och
det är inte att rekommendera. Alltså, man kan inte utesluta att det är så att det smittar i som en, alltså en vaccinationssmitta, eller ska man kalla det för?
Vaccinsmitta.
Vaccinsmitta heter det kanske, ja. Men ett nytt djur kan ju också bära på andra aggressiva vaccinstammar. Mm. Så bara det kan ju vara lite klurigt i sig, det vet du ju. Men det kan gå jättebra och inte hända någonting. Eller så kan det gå åt skogen.
Ja. Och det vet man inte förrän det händer något.
Nej, och det känns ju som att det är lite onödigt att chansa.
Ja.
Faktiskt.
Och för hur den är, så beror det helt och hållet på den flocken dit de kommer. Alltså hur pass liksom isolerade har de varit från övriga andra smittor. Har man tagit in djur utifrån lite då och då, fyllt på med djur, då har man ju fått in lite, lite liksom, vad heter det, kulturer, virusar och bakterier, kulturer från andra besättningar. Då har man kanske en högre härdighet mot det.
Ja, Sandra sa så bra någon gång att man vet aldrig om det händer något för något händer, om man säger så.
Ja.
Och det tänker jag, det är ju liksom just det som är devisen i det här fallet.
Ja, precis. Så att jag får nog ringa till henne efter det här, eller imorgon, och tyvärr säga att det är inte så bra idé.
Nej, precis.
Men alternativet är ju då att hon vaccinerar mot ILT. Ja, och då kommer ju nästa fråga, räcker det att ge dem en dos och sen ta dit tuppen och aldrig vaccinera dem mer?
Nej, alltså...
För han har ju bara fått en dos.
Mm. Ja, precis. Alltså det finns observationer alltså utomlands. Mm. För man har väl inte forskat så mycket just i Sverige. Och där har det blivit problem med olika sådana här alltså sjukdomstillstånd. Alltså som relaterade till ILT eller ILT. Då, av att folk håller på och slarvat också med de här vaccinationsintervallen. Så man behöver liksom hålla det här flowet stabilt. Att vaccinera... Alltså regelbundet, och det är ju varje år. Och inte liksom ta halva i sommar och halva till höst, utan försöka hålla det inom ett tillfälle.
Ja, men precis. Ja, men låt oss säga att hon skulle verkligen vilja ha en tupp. Och då säger vi att då bör du vaccinera dina hönor. Och då köper hon en tupp och vaccinerar tuppen och hönorna samtidigt.
Ja.
Så skulle man kunna göra.
Ja, om jag fattar så. Ja. Mm.
Men då behöver man fortsätta vaccinera varje år fortsättningsvis också då, eller?
Mm.
Eller?
Det, alltså,
för att säkerställa skyddet mot utifrån.
Ja.
Ja.
Precis, precis. Och att man inte håller på liksom och duttar i samma flock. Alltså, nu är det ju så att har man alltså ungdjuren, vi vaccinerar ju inte kycklingarna. Och det finns det ju vissa som gör, men det blir också lite ohållbart när man har så olika åldrar på kycklingarna, att man kläcker det flera omgångar.
Ja.
Så att det bästa är då att liksom hålla ihop det hela. Att alla liksom får, vuxna ljus får en påfyllnadsdos efter att de ungdjuren har vaccinerat sin första, och då får ungdjuren sin andra och de äldre då sin
årliga
dos.
Ja,
påfyllnad. Det var väl ganska självklart.
Det var ganska okomplicerat.
Ja. Nej, men det är för underligt att de hamnar i samma cykel också. Liksom,
nej, för, och en annan risk med det här är ju också att om du har ett djur som är vaccinerat, du sa ju det lite grann i förbifarten där, men om du har ett djur som är vaccinerat, så kan du ju faktiskt bära på en äkta smitta också utan att själv bli sjuk. Och då det är ju egentligen kanske inte själva vaccinsmittan i sig som efter ett halvår är så aggressiv, utan snarare det att om den skulle bära på det äkta viruset så kommer det slå ut hela flocken som den kommer till.
Mm.
Med största sannolikhet.
För det är ju en väldigt smittsam sjukdom.
Och plågsam.
Ja, absolut.
Och dum.
Dum, jättedum.
Fydumma ILT.
Ja.
Går bort.
Ja. Ungefär så. Per, 4 år.
Ja,
dum och dy.
Dumma dig.
Nej, för allt som gör mina hunds sjuka blir dumma dig.
Ja, precis. Höken och sådär.
Ja, höken också.
Ja. Ja.
Mm. Så att...
Så är det med det.
Så är det med det. Så undvik och blanda. Det var inget. Jag kommer att tänka på saker, men nu kör vi på.
Ja, du får se vad du vill.
Ja.
Jag bara drog igång den.
Ja.
Jag kollar på klockan.
Ja, det är bra.
Ja. Nu har Linda kommit fram till jobbet. Sandra är på väg in på jobbet.
Japp.
Eller hon är,
men det är långfredag.
Ja, det är långfredag.
Hon har jobbat som 17 har jag hört.
Aha, då skulle vi gjort ett extra långt avsnitt.
Ja, precis.
Vi får vara tyst i 10 minuter.
Ja, precis. Ja, vet du vad jag vill göra nu?
Gå och lägga dig.
Nej, jag vill åka hem och titta i min kläckare och se hur många kycklingar det är. Ja, det gick inte att räkna dem heller, för det var ett gäng. Och det mest... Ja, precis.
Så
där låter det. Mm. Och de skulle inte kläckas förrän imorgon.
Nej.
Jag undrar om jag har räknat fel, för en stor del, alltså kanske hälften av kycklingarna har kläckts redan.
Ja.
Varav äntligen den första Wyandotten.
Vad kul.
Mm. Så jag hoppas att det blir mer än vad jag såg, 2 kanske. Det är lite svårt att se in i kläckan, för det kommer upp så här dun och så, damm upp i mellan de här plasten som är i dubbel i locket. Så det är svårt att se, tyvärr.
Vi har inte kläckt någonting.
Nej.
Tyvärr.
Lugnt och skönt.
Ja, typ.
Ja.
Ja, hörni. Mm. Tack för den här veckan.
Mm. Tack.
Glad påsk.
Tack för att ni lyssnar.
Tack
glad
för att ni
påsk.
Lyssnar. Mm. In och gilla oss på Instagram.
Just.
Och dela. Vi kanske låter ut något kul.
Mm. Kan vi göra.
Vi hörs.
Ha det gott.
Hej.
Hej.